Hörrni, ta en minut nu och så pratar med de som sitter närmast er om varför berättar vi kristna om vår tro? Och så säger ni någon sak vardera till varandra, vad ni tror. Varför berättar vi om vår tro? Gör det nu. En minut är på er. Varsågoda. Så, en minut är kort. Bra, men nu är ni pigga på att gå ut och berätta för andra om varför ni tror på Jesus, eller hur? För ni fick ju inte säga så mycket nu. Ja, men varför berättar vi kristna om Jesus? Jag såg ett citat som jag tyckte var bra av en som heter Howard Hendricks. Mitt i en generation som skriker efter svar står kristna och stammar. Ibland känner jag mig sån. Ibland tror jag att vi känner oss såna, vi kristna. Varför är vi så försiktiga och så rädda att berätta om vår tro? Så att vi i princip upplevs som att vi står och ursäktar oss. Eller att vi stammar. Eller att vi inte har så mycket att komma med. När vi har det. Vi behöver ju inte be om ursäkt. Vi har det bästa budskapet som den här världen någonsin kommer att ta emot. Det finns inget bättre budskap. Ingen rea på Elgiganten. Ingen liksom bra reklamfilm om någon resa till soligt land. Det finns ingenting som kommer att kunna slå det här budskapet. Och det vet du. Och det vet jag. Och ändå så stammar du och jag ibland. Och ibland tänker jag, vad ska liksom ändra mitt sätt att se på mig själv och på min egen tro och på den tro vi har tillsammans? Vad ska få mig och dig att faktiskt börja berätta på ett ärligt och uppriktigt och genomskinligt sätt om den tro jag har? Utan att liksom måla upp alltid vackra solnedgångar bara eller något sånt, utan ärligt, varför tror jag på Jesus? Och jag tror att det finns några saker. Jag hoppas att ni sa de här sakerna i bänkarna nu. Och det får vi ju se nu då. Vi kan ju göra någon gallup eller något kanske mot slutet. Jag kommer säkert glömma bort den, men i alla fall. Hoppas att ni sa att det första som liksom är motivet till att du och jag berättar om vår tro, det är ju för att Jesus sa att vi skulle göra det. Jesus har sagt att vi skulle berätta om den tro som du och jag har, som vi har fått genom honom. Och han är liksom orsaken till att jag berättar om min tro. Vi kristna vittnar därför att Jesus har sagt att vi ska gå ut och vittna. Och jag kollade upp det här med vittne, tänkte jag, det används ju liksom i fler sammanhang. Och då tänkte jag på det här med domstolar och åklagarmyndigheten och liknande. Så jag gick in på åklagarmyndighetens hemsida och så stod det med att ett vittne. I Sverige så har vi något som heter allmän vittnesplikt. Det betyder att man inte själv kan välja om man vittnar eller inte. Kallas jag till domstol så är det bara att vittna. Är ni med? Det finns inga alternativ. Det stod visserligen en liten klausul där, och det var att om jag är nära släkt med någon så kan det finnas undantag att jag ibland behöver vittna. Och då tänkte jag så här, ibland är det nog den kampen vi känner, vi kristna också. Du som lever i en familj där du är ensam troende, jag tror att du kan känna det så ibland. Gud, hur ska jag vittna för mina närmaste? Det är det svåraste av allt, eller hur? Men att vittna för min arbetskompis eller min gode vän känns lite lättare i alla fall. Men jag fastnade vid det här för med allmän vittnesplikt. Som kristen kan jag inte välja. Liksom, ja, men Jesus, jag väljer att i mitt liv så vittnar jag inte om dig. Utan jag tror på dig och du är bra, Jesus, och det du gjorde för mig och världen, det är kalas. Jättebra. Tack, Jesus. Men jag säger ingenting om dig. Det finns inte. Alltså som kristen så vittnar jag, så berättar jag om min tro, och jag gör det med hela mitt liv. Jag kan inte välja att ibland göra det och ibland inte, eller välja att helt ta bort det ur mitt liv. Är jag en kristen så är jag ett levande vittnesbörd där jag går fram. Hela mitt jag, mitt liv berättar om att det finns en Gud som älskar alla människor, till och med en sån som jag. Och han har valt att ge mig av sitt liv och sin förlåtelse. Jag tänker på Johannes och Petrus när de ställs inför stora rådet i apostlagärningarna, jag tror att det är kapitel 4. Och då får de frågan, eller rättare sagt, de får pålagt sig ett direktiv. Ni får inte berätta någonting mer. Ni får inte predika i namnet Jesus längre. Ni skapar oro. Ni orsakar oreda i den här stan. Så upphör med det, annars måste vi straffa er. Och deras svar är, tänk efter själva. Skulle vi lyda er mer än honom, mer än Gud? Vi kan inte tiga med det vi har sett och hört. Vi kan inte tiga. Det finns inga alternativ. Ni får döda oss, ni får slakta oss, ni får slita oss i bitar, ni får göra vad ni vill. Men alternativet finns inte. Vi har upplevt någonting, Gud har gjort något i våra liv och jag behöver berätta det. Med hela den person jag är. Någonting annat är otänkbart. Och innan Jesus lämnar lärjungarna så säger han, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vad får vi kraften till, vänner? Det är ju faktiskt inte bara för att jag ska ha det gott och mysigt som kristen. Utan det är ju faktiskt så att jag får del av Guds rikes kraft därför att jag ska vara ett vittnesbörd för honom. Jag får alltså del av hans eget liv för att berätta om vem han är. Och det här är ju väldigt tydligt. Jesus lämnar lärjungarna med den uppmaningen. Ni får kraft för att vittna. Varsågoda, gå och vittna. Alternativet finns inte. För jag ger er allt det ni behöver för att berätta. Jag tänker på lärjungarna som allihopa på olika sätt satte enorma spår i kyrkans historia. Om vi går tillbaka och läser om lärjungarna. Thomas till exempel kom ända till Indien, tror man, med evangeliet. Man vet att Paulus åtminstone kom ända till Rom. Men han uttrycker ju i Nya Testamentet en önskan om att komma ända till Spanien. Och Clemens, en av de första biskoparna i kyrkans historia, berättar om att Paulus kom ända till Spanien. Om vi nu ska tro det vittnesbördet. Lärjungarna påverkade enormt mycket. Deras vittnesbörd bar dem ända långt bort till jordens yttersta gränser. Men det här är ju skrivet till oss också. Jesu ord om att få kraft för att vittna är till dig och till mig. Så du och jag får kraft för att berätta. Och vi gör det på vårt eget personliga sätt. Men det handlar om att berätta om Jesus. Det handlar om att gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Som Jesus säger också till lärjungarna i Markus evangelium innan han lämnar dem. Jesus sänder oss att göra det. Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Så där är vi liksom ett med det uppdraget. Det är därför vi berättar. För att Jesus sänder oss, han har sagt det. Han har vunnit frälsning för alla. Det andra som jag hoppas att ni sa, varför du och jag berättar om vår tro, det är därför att världen behöver det. Världen, med andra ord, alla människor i den här världen behöver höra evangelium. Därför berättar du och jag. Det står så tydligt i Bibeln om att världen går under med sina lockelser. Det står om att världen inte har det som du och jag behöver. Det varje människa önskar och längtar efter, det uppfyller inte världen. De önskemålen besvaras inte av världens försök till liksom svar eller behovsfyllnad. De behoven blir inte uppfyllda. Längst in i varje människa finns ett djup som bara bottnar i Gud. Det är därför predikaren skriver om att evigheten finns nedlagd i varje människas hjärta. Även om vi inte till fullt ut kan förstå vad Gud har sagt och gjort i allt. Men det bottnar i Gud i varje människa någonstans. Så världen behöver höra evangelium. Därför vittnar du och jag. Därför berättar vi om Jesus. Inte för att vi har hittat på det eller bara för att Jesus har sagt det. Utan han säger ju det. därför att världen är ett skriande behov av att höra evangelium. Tänk er igen på de första kristna. Apostlagärningarna 4. Vad är det de gör när de möter hårt motstånd i den första kristna tiden? De samlas i bön och så ber de. Och så ber de: Herre, ge oss nu frimodighet. Se hur de hotar oss. Ge oss frimodighet att nu berätta och förkunna om ditt evangelium. Och så står det att de uppfylldes av helig ande och kraft och gick ut och förkunnade och botade sjuka. Det är vårt uppdrag. Och nu är det ju så att du och jag känner ju oftast i alla fall en aning en kramp när ordet vittnesbörd kommer fram, eller att vi ska gå ut och berätta. Då känner vi lite den här magont, magklump och så lite spända muskler. Och så börjar vi tänka, men det här är ju inte jag, hur ska jag göra det här? Men jag tror att vi måste förstå, vem är det som har sagt det och vem är det som har gett oss kraften att göra det? Problemet börjar när vi tänker att det är jag och du som ska hitta på det här. Det är du och jag som ska på något sätt prestera det här vittnesbördet. Det är du och jag som ska få min vän att börja fatta att han eller hon behöver Jesus. Det är en omöjlighet. Det kan inte du och jag få dem till. Men det vi kan är ju att berätta om det vi har sett och hört. Och så vaknar någonting förhoppningsvis hos din vän och min vän. Som gör att han eller hon med tiden säger: det här är märkligt, jag behöver det du har. Var har du fått det ifrån? Och den frågan kan vara att den dröjer länge innan den kommer. Eller så kommer den fortare än vad du anar. Men den kommer. Den kommer. Men du och jag behöver förstå att när vi vittnar så gör vi det på väldigt, väldigt god grund. Inte på grunden bara av att du och jag kommer på att vi ska säga någonting. Utan att Jesus har gjort det han har gjort. Och att han har gett oss kraften att dessutom gå och göra det. Utgår du och jag från det så finns det ingenting som kan stoppa ditt vittnesbörd. Oavsett hur enkelt det är. Oavsett hur enkelt det är. Världen behöver din röst. Dina vänner, mina vänner behöver våra röster, vänner. Vem ska berätta för dem? Jo, du och jag. Gud har valt att gå den vägen. Inte att sända en blixt från klar himmel som oftast kommer och slår ner och blir någon uppenbarelse. Han väljer ju sällan den vägen. Han väljer nästan alltid vägen genom ditt och mitt liv. Och det är det som är det tuffa och det häftiga. Men vittnesbördet från Bettan alldeles nyss. Det är ju sådana vittnesbörd vi också behöver höra mitt i församlingen. När jag hade det tufft. När det inte funkade. När jag tyckte att livet håller på att gå mig emot och jag förstår inte det här med Gud. Och jag fattar inte varför han inte svarar på bön om jag nu har bett om någonting under lång tid. Om inte vi förstår att även ett sånt vittnesbörd kan hjälpa oss att väcka tro på att Gud är med också när det är tufft. Då lär vi ju inte varandra vad det handlar om. Så jag tror att det första steget är att vi behöver berätta för varandra om vad Gud gör. Så att världen sen får höra. Om du tycker det är svårt att gå till din kompis och säga: kan vi ta en kopp kaffe du och jag och prata om livet? Så börja med din vän i församlingen. Säg till honom eller henne: kan vi inte sitta ner du och jag och höra, hur är det i ditt liv med Jesus? Jag skulle vilja höra hur du mår. Jag vill behöva hjälp jag också. Och börja där. Vad händer om vi alla skulle göra det med någon närmsta månaden? Vad skulle hända med församlingen? Jag tror vi skulle ha revolution här. Var och varannan av oss skulle stå här uppe sen och säga precis det Bettan sa. När jag var mitt i det där så kom den och sa si och så. Och så bara upp och så stod bönesvaret där. Och det var den personen som kom och frågade mig om hur jag hade det. Det är så det går till i Guds rike. Och jag tror att det är så som världen med tiden får höra. När jag och du berättar. Och om det nu är så då att vi behöver öva i församlingen. Låt oss göra det då. Låt oss berätta för varandra. Är mötet med Jesus för dig och mig så genomgripande att jag inte kan låta bli att berätta. Är det inte det, så behöver Jesus få ta tag i mig igen. Så att jag inte kan låta bli. Har ni hört talas om hernutismen? Eller greve von Zinzendorf. Jag tyckte det där var så roligt namn, så jag tyckte nästan lära mig barn att säga det när de var små. Men pappa och mamma kom först. Det var glad över. Annars hade det hetat Zinzendorf idag. Han var en fantastisk person. Han startade en väckelserörelse, kan man säga, i Tyskland på 1700-talet. Och den slutade i princip med, eller slutade eller började med, att man bad i den här typen av väckelserörelse, så bad man genom 100 års tid. Man bad om väckelse, man bad om att Guds rike skulle få slå ner i människors liv, att människor skulle omvända sig. Och han startade också någon form av kristen orden, eller vad man ska kalla det för, eller väckelserörelse. De hade 3 motton. Hör nu, det här är bra. Var vänliga mot alla, sök deras bästa och vinn dem för Jesus. Hörde ni? Var vänlig mot alla, sök deras bästa och vinn dem för Jesus. Och jag tänker, om vi gör de här 2 första väldigt väl, om vi älskar våra medmänniskor och visar dem vänlighet, om vi söker deras bästa därför att Jesus sänder oss ut, så kommer vi att få vinna dem för Jesus också. Egentligen är det ganska enkelt, men ack så svårt. Vi behöver Guds kraft, vi behöver Guds liv till att göra det. Men om vi älskar dem och visar vänlighet, om jag söker ärligt, uppriktigt mina vänners bästa, så kommer portar och dörrar att öppnas. Och det kommer bli väldigt enkelt att berätta egentligen om min tro. Därför att de har redan mött kärleken, de har redan förstått att Gud är där i mitt liv. Och så får jag berätta också om vem Jesus är. Paulus, han skriver om att hela världen har försonats genom Kristus. Och det är vi som ska berätta om det. Och där börjar det ju. Om jag har förstått att han har försonat mig med Gud, och att hela världen har tillgång till den försoningen, så har jag något att berätta. Och det börjar med dig och mig. Därför vittnar vi. Hela världen behöver höra. Det var en ung försäljare, jag har berättat det här någon gång tidigare i den här kyrkan. Det var en ung försäljare som misslyckades helt med att sälja det han skulle sälja. Och han var väldigt besviken, så han går till chefen och säger det. Att det är ju eländigt. Tänk att man inte får igenom en sån här affär som var så viktig. Och så säger han och tar en bild, den här försäljaren då, inför chefen och säger: ja, jag gissar att man bara kan leda hästen till vattnet, man kan ju inte tvinga den att dricka. Då tittar chefen på honom och säger: din uppgift, det är inte att få hästen att dricka, det är att göra den törstig. Ah, då tänkte jag, tänk om det är så det är. Jag kan inte omvända någon vän eller person som jag känner. Men det jag kan med mitt liv och det jag har fått av Jesus, av Gud, det han har gjort i mig och dig, det jag kan göra, det är att jag kan leva ute på ett sånt sätt att mina vänner blir törstiga. Och då vill de snart dricka av det levande vattnet som Jesus ger. Jag kan aldrig tvinga någon att dricka. Och det är inte vårt uppdrag. Men uppdraget är att gå och berätta, att visa med mitt liv att det här är allvar. Det här har förändrat mig. Och jag tror att det kan förändra dig. Och blir då min vän ärligt och uppriktigt törstig, så kommer han eller hon fråga efter det levande vattnet och vilja dricka. Och då är det bara för dig och mig att säga: här är det. Varsågod. Han heter Jesus. Han är suverän. Han kommer att ordna det åt dig. Säg ditt ja till honom. Så låt oss be om att få leva på ett sånt sätt att världen blir törstig. Och vi behöver inte börja långt där borta, utan börja med de vi har närmast oss. Att de blir törstiga när de umgås med oss. Tänk att vi sitter och dricker kaffe och druckit klart och 3 tår och 4 tår och alltihop, och säger: jag är fortfarande törstig, men jag vet inte vad det är. Då säger vi: det vet jag vad det är. Du har druckit så mycket böner nu. Och Jesus håller på att svara på min bön att du ska bli en kristen. Eller hur? Amen! Vad bra! Ja, det där var lite sålla mina vänner. För det tredje så tror jag och hoppas jag att ni sa, när ni satt i bänken nu och pratade en minut med varann, att någon sa att vi ska vittna därför att det är så Guds rike växer. Jesus kom till den här världen och han hade ett ärende med sig som var väldigt, väldigt tydligt. Det var att berätta om och gestalta och visa världen Guds rike. Och han gjorde det först och främst genom att försona världens synder. För din och min skull. Men han gjorde det också för att visa på Guds rike. Och Guds rike, det är det Guds vilja sker och råder. Det Guds herravälde är. Och Jesus säger ju till och med i sina undervisningstillfällen till lärjungarna, till oss, att vi ska vara med och göra samma gärningar som Jesus har gjort och ännu större. Och det är omöjligt att komma ifrån Guds rike om du läser Bibeln. Vi kan inte påstå att Guds rike, det gällde när Jesus gick på jorden och det gäller inte nu. Jesus började det verket. Och det är vi, du och jag som församling, som kristna, som fortsätter att visa på Guds rike. Och vi gör det med den helige andes hjälp. Och det är så fascinerande att läsa, bara för att ta några exempel då. Hur ska vi veta att det här är så viktigt egentligen? Ja, om vi för det första börjar i Jesus. Jesus som gick omkring här ungefär i offentlig tjänst i 3 år. Han umgicks med vanligt folk. Det finns, någon har räknat, det finns ungefär 132 tillfällen där Jesus möter vanliga människor. Vid 4 av de tillfällena, eller om det var, nej, 6 var det, förlåt. 6 tillfällen var han i templet av de 132 tillfällena. 4 av de tillfällena var han i synagogor och mötte människor. Men i 122 av de 132 tillfällena så var han ute bland helt vanligt folk och mötte dem mitt i deras liv. Mitt på gatan, i deras hem, överallt där han stötte på dem. Och där visade han dem vad Guds rike innebär och är för någonting. Och då tänker jag, det är omöjligt för Guds folk, för dig och mig att säga att, nej men Guds rike, det, ja, Jesus han gjorde det. Han gjorde fantastiska gärningar. Men vi behöver bara liksom berätta om Jesus. Men vi har ett tydligt uppdrag. Att berätta om Jesus och visa på Guds rike. I handling och ord. Att Gud är den som kan regera och råda i ditt och mitt liv. Det är vårt uppdrag. Det är vår kallelse att göra det. Och det är intressant att titta vidare på Jesus. Vad sa han till de 12? Jo, han sa, och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Jesus sa det till de 12, det var deras uppdrag. Gå ut, förkunna att Guds rike är nu här och gör de sjuka friska. Vad är vårt uppdrag? Det borde vara detsamma, eller? Vad sa Jesus till de 72? Jo, han sa, gå ut 2 och 2. Och säg till folket ni möter, Guds rike är nu här. Ja, så långt Jesus. Men vad hände sen då? Ja, men Paulus. Vad hände med Paulus? Han åkte runt i hela Medelhavsregionen, berättade om Jesus. Och vad var det som hände med honom? Jo, det här hände. Han hamnade i fängelse, i Rom till slut. Där sitter han i 2 hela år, så långt man vet. Och vad gör han då? Jo, han vittnar om Guds rike och utlade vad det innebär. Apostlagärningarna 28, vers 23. Och vad står det längre fram? Jo, sista versen i Apostlagärningarna står det. Och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad. Det gjorde Paulus. Det gjorde han också. Så du och jag har samma uppdrag. Det är så tydligt genom Bibelns ord, det vi läser, att det är Guds rike det handlar om. Jesus är den som regerar. Han är den som har vunnit seger över synd och död. Och vårt uppdrag Det är att gå i hans fotspår. Det är att gå med den helige ande genom oss och göra samma gärningar. Det här är en jätteutmaning för oss. Men låt oss börja det lilla. Lägg handen på din vän och be om helande. Tala med den som du har bredvid dig i ditt liv. Titta på ungdomarna vad de gör. Titta på pannkakskyrkan, följ med dem. Gå ut med ungdomar och be med, tillsammans med dem, ska du få se. Du blir frimodigare. Eller så går du hem och tänker, det här är inte klokt. Vad håller de på med? Varför gör de som Jesus gjorde för? För så är det ganska tydligt idag. Det finns en tydlig rörelse. Jag tror inte bara i Sverige utan andra håll och kanter i världen också. Där många unga idag går ut och gör precis det som Jesus säger att vi ska göra. Och jag tror att det är tid för oss alla att agera. Det är kanske inte alla som ska göra det på torget. Men alla av oss kan praktisera det som Jesus har lagt i våra händer. Och då behöver vi träna. Så vi får träna tillsammans. Vi får be för varandra. Be för en förkylning till att börja med. Be för bra väder som ett stort under. Om man kan ändra vädret och det händer sådär. Så börja i det som du har runt om dig. Använd det Gud har gett oss. Vi ska få kraft att vittna. Och jag kan inte tänka att det bara handlar om ord. Det kan inte bara handla om att vittna med ord. Det måste handla om att vittna med handling och gärning. Att hjärtat är med, att jag visar i händer och fötter. Att jag prisar Gud med händer och fötter och min röst som vi sjöng förut. Det är att vittna om Jesus. Till sist hoppas jag också att ni sa, varför ska vi vittna om Jesus? Jo, för att vi vill det. Det borde vara så, eller hur? För att vi vill det. Om vi inte vill det så saknar vi någonting, vänner. Och blir du nu lite rädd och tänker, men hjälp, var är min vilja? Var finns den? Jo, någon vilja någonstans inom mig, men jag vet inte. Så tror jag att det handlar om att krypa närmare Jesus. Jag tror det handlar om att vara nära honom och nära dem som älskar Jesus. För då blir vi smittade. Och när du och jag blir smittade, då blir vi själva smittobärare. Och så kan vi ge vidare av det vi får. Så det måste handla om det. Om jag vill berätta så gör jag det. Jag tänker på de tre männen i den brinnande ugnen i Daniel 3. Daniels tre vänner. Jag ska inte dra hela historien, men de vägrade att lyda kungens befallning att tillbe en staty. Och så säger de, vi kommer aldrig att göra det. Oavsett om vår Gud kommer att rädda oss eller inte. Men vi kommer aldrig att tillbe din staty. Och de säger till och med, om man tar folkbibelns översättning, står det, så vill vi aldrig tillbe din staty av guld. Deras vilja var helt inriktad på att följa Gud. Det de visste var rätt. Den Gud som hade hjälpt dem genom deras liv. De stod fast vid det. De ville ingenting annat. Och det är intressant att läsa också om David i Saltarsalmerna. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg numret på den här salmen. Jo, salm 40 förresten är det. Och David säger, jag vill tala om alla dina verk, Herre. Jag vill tala om allting det du har gjort. Och så säger han, jo, jag vill inte tiga om det du har gjort. Han vill inte vara tyst. Jag tiger inte om din hjälp. Att du är trofast och räddar, förkunnar jag. Jag håller inte tillbaka mina ord. Tänk när det blir så för dig och mig. Det är lätt att stå här och inte hålla tillbaka sina ord. Men tänk när jag gör det med min granne, med min vän. Med mina fågelskådarkompisar. Tänk när jag inte håller tillbaka mina ord och inte bara säger, såg ni den där smalnäbbade simsnäppan? Utan jag säger, har ni sett att Jesus lever? Jag har inte sagt det än. Jag erkänner. Men jag har berättat att jag jobbar i kyrkan. Tänk när jag får ha det samtalet. När jag inte kan hålla tillbaka mina egna ord. Och ärligt och uppriktigt säga, vet du, det här är det största för mig. Det är inte om jag fick se en smalnäbbad simsnäppa eller inte. Utan det är att Jesus Kristus är den han är. När det kommer ur min mun. När mitt hjärta ropar ut att jag måste få berätta. Och jag inte kan tiga. Då är jag på gång. Och jag tror att det är på gång för många av oss. Och jag vill att det här ska vara en uppmuntran och inte något som får dig att känna dig nedslagen. För jag tror, min sista tanke är, jag tror att det är så. Att vi alla vill berätta. Men vi söker ibland efter modet och tron på att det håller när vi gör det. Vi är så försiktiga och rädda att du och jag själva ska få stå för resultatet om det går i kras. Tänk om jag berättar och det händer ingenting. Tänk om jag säger till Urban, så här är det. Jag tror på Jesus och du kan också få smaka honom. Och så säger plötsligt Urban, det vill jag inte. Det där är bara skräp, det är för svaga människor. Vad ska jag göra då? Ja, vad ska jag göra? Jag ska fortsätta vara vän med Urban. Stå med honom och leva med honom och älska honom och visa för honom att det jag tror på är sant i handling. Jag behöver ju inte stå för att frälsa honom. Det får Gud göra. Jag frälser ingen, du frälser ingen, men Jesus gör det. Så vänner, låt det bli en bön i oss. Att vi får vittna det för att världen behöver det. För att Jesus har sagt det. För att vi vill göra det. För att Guds rike ska få växa. Att vi får ha den bönen med oss, vänner. Det tror jag är A och O för dig och mig. Och för oss alla. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du hjälper oss med det här, Herre. Ge oss modet och kraften när vi tycker att vi saknar den, Herre. Herre, låt din ande få komma så tydligt över oss och i oss, Jesus, att vi frigörs till att berätta. Att vi inte kan hålla tillbaka våra ord, Jesus. Att våra hjärtan verkar i oss när vi inte berättar. Och Jesus, visa oss också att när vi umgås med de som är före oss, de som har tagit några steg på vägen, så smittas vi, så händer det någonting. När vi berättar för varandra så förstår vi ännu mer hur stor du är. Jesus, smitta oss allihopa här inne. Smitta oss att berätta för varandra om vad du gör, Jesus, så att vi blir mer villiga att berätta också för våra vänner. Så Jesus, kom in i våra hjärtan, fyll oss, Herre. Kom i din heliga ande, skaka om oss, Jesus, så att vi inte kan vara tysta. Att vi inte kan hålla tillbaka våra ord. Tack Jesus att du är här idag. Tack för din uppmuntran. Tack för det vi får vara med här och fira i den här gudstjänsten. Lova och prisa dig tillsammans med ung och gammal. Herre, du är här och du är stor och du är fantastisk. I Jesu namn. Amen. Amen.